Att mäta är populärt. Men mäter vi för mycket eller fel? Vad händer då? Idag ska vi ta upp vilken återkoppling vi fick på ett avsnitt om mätning som vi släppte före sommaren 2019. Åsikterna och insikterna är många och vi ville dela med oss av era, våra lyssnares, reflektioner.
Du lyssnar på Health for Wealth, en podd om hälsa på jobbet. Trots att vi får det bättre och bättre mår många av oss bara sämre.
Så kan det inte fortsätta. Därför tar vi reda på hur företag och organisationer kan bygga långsiktig hälsa och lönsamhet. Och när vi börjar på jobbet, ja, då sprider det sig ofta även till resten av livet. Och vi är Ann-Sofie Forsmark. Jag driver företaget Formstark Resiliens och
Boel Stier, copywriter. Lyssna på oss så får du nya insikter varje vecka. Om du är chef, ledare, jobbar med HR eller är medarbetare. Ja, vi skapar ju väldigt mycket data nu för tiden, varje dag. Enligt siffror som World Economic Forum. Har publicerat. Och som kommer från analys- och innehållsbyrån Raconteur. Det blir också lite
alltså,
kul.
Jag älskar det. Jag skulle hitta en anledning att använda Raconteur. Det låter snyggt.
Ja. Berättande på franska heter det. Mm. Ja, men i alla fall, de här siffrorna är lite kul. De visar hur mycket data som skapas varje dag. 500 miljoner tweets publiceras.
Det är helt galet. 294 miljarder mejl. Alltså
294 miljarder mejl.
Hur många i snitt, vad är det så här? Hur många miljarder finns
Sju,
det på jorden?
Eller?
Ja, någon orsaker. Ja,
ja vissa mejlar
vissa
massor.
Vissa bidrar inte mycket.
Nej. Men sen då, hur mycket data som skapas på Facebook varje dag? Okej, det är 4 petabytes. Mm. Och en petabyte är alltså en 1 och 15 nollor. Jag vet inte, kan man säga en miljon miljarder? Jag är i alla fall liksom helt borta när det blir så mycket.
Ja, det var för stora siffror för mig. Ja, men, alltså, ja, men det är helt enormt.
Mm. 65 miljarder meddelanden skickas på WhatsApp. What? Och 5 miljarder sökningar görs. Plötsligt lät det här med 5 miljarder lite.
Men det lät ju inte, det var inte så farligt.
Nej. Och 2025 så beräknar man då att 463, lyssna här, exabytes med data kommer att skapas varje dag över hela världen. Ja, utan att förklara med riktiga termer vad det är, så kan man jämföra det med 212 miljoner DVD:er varje dag.
Med data? Ja. Oh, herregud.
Ja. 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 En exabyte är en 1 och 18 nollor för övrigt.
Ja, och då, ja, det finns ju då som sagt väldigt mycket data. Tweets och allt möjligt. Men, ja.
Meningslösa bilder man skickar till varandra.
Precis, katter. Kattbilder. Men det är inte så konstigt då att vi har snöat in på att mäta saker när det finns så mycket data som beskriver vad vi gör om dagarna.
Ja, och det är ju häftigt på ett sätt. Men när allt går att mäta hur mycket som helst så blir det förstås desto viktigare att vi tänker efter innan vi mäter.
Ja, för själva mätandet det påverkar oss såklart. Vi blir kanske trötta på att bli mätta och mäta. Men ja, det bygger ju också en förväntan, tänker jag, om att om jag har blivit tillfrågad om någonting så ska det ju faktiskt hända någonting. Och vår arbetsgivare vill veta om vi är nöjda, trivs, engagerade. Men ja, är vi alltid nöjda med att bli mätta?
Det här pratade vi om i vårt avsnitt 113. Och idag ska vi ta upp vad ni tyckte om frågeställningarna. Mm. Så avsnittet hette Mäta eller inte mäta och i så fall vad? Och vi pratade om det här att digitaliseringen till trots, alltså de här enorma mängderna data skapas ju och vi vill mäta. Men på något sätt så verkar det som att vi bara behöver administrera mer och mer. Fast digitaliseringen skulle ju avlasta just sånt. Mm. Så många upplever att de behöver göra sitt jobb två gånger. Först på riktigt och sen ska det dokumenteras.
Mm. Yes.
Och det här, vi citerade en hel del ur en bok av Jonna Bornemark som är filosof. Där hon beskriver hur, framförallt i offentlig sektor, så är det väldigt mycket alltså, hård styrning. Det finns en välvillig intention liksom från ovan. Att nu ska vi säkerställa att alla gamla får spela fia med knuffen då. Eller att alla barnen på förskolan får sjunga varje dag. Men när det här ska dokumenteras så tar man ju bort yrkespersoners eget omdöme. Och då ska man istället sitta och följa massa manualer. Mm. Och det blir liksom inget bra.
Nej, och samtidigt så finns det här, den här tillitsdelegationen som ju egentligen syftade till att vi skulle... Och det tänker jag, det måste vi komma tillbaka till och faktiskt prata om. För det,
det var en delegation som tillsattes av vad, regeringen?
Ja, som måste varit... vad heter hon som... Louise Spring...
Nej, vi får återkomma till... Nej, men precis. Därför att det här är ju någonting som många uppmärksammar nu. Mm. Att det krävs mer tillit. Och framförallt i offentlig sektor. Där vi har ett liksom, gemensamt inflytande över hur vi gör saker och ting. Därför att när människor inte får använda sitt yrkesmässiga omdöme, ja, men då missar vi det här som är så viktigt, inte minst i vård och skola och även polisyrket, relationer.
Mm.
Det är ofta kärnan som allting bygger på.
Mm.
Så att mäta med eftertanke är helt avgörande. Och hur ska man tänka då? Det här resonerade vi kring i boken, i vårt inlägg. Och också det här att vi kanske inte alltid måste vara så rädda för det vi inte vet. Alltså, när man kan jobba datadrivet, då tror vi många gånger att om vi inte gör det jämnt i varje sekund så blir det fel. Men ibland kan vi själva faktiskt också använda vårt omdöme. Men okej, fakta är ju trots allt viktigt. Jag la ut ett inlägg på LinkedIn i samband med att vi släppte det här.
Mm.
Och då skrev jag att kan man mäta allt? Ska man mäta allt? Och för mig är svaret nej. Jag tycker vi mäter för mycket och för ofta. Det leder till en oerhörd administrativ börda och allt för lite utrymme för fritt tänkande. Och så bad jag folk att säga vad de tyckte. Och det kom många kloka och tankeväckande kommentarer.
Mm.
Anneli Sjöström som jobbar som pressansvarig på Fora.
De jobbar med pensioner.
Ja, precis. Hon skrev så här att min upplevelse är att vi ofta mäter det som redan har hänt. Men sällan blickar framåt för att veta att vi har förutsättningar att klara av det, klara av det vi har sagt att vi ska göra.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Och sällan använder våra mätningar för att göra annorlunda och bättre nästa gång.
Mm. Och det kan jag tänka mig är tyvärr ganska vanligt. För det krävs ju verkligen att man planerar in att vi ska mäta och så ska vi ta del av resultatet. Och sen blir det kanske att det är ett isolerat tillfälle där man jobbar med att tyda resultatet och planera liksom, actions. Men sen behöver man ju också följa upp dem. Jag tror att de flesta vill göra så här. Men hennes erfarenhet är ju då att det inte sker. Och det är kanske fler som känner igen det.
Ja, men tänk bara, nyckeltal av olika slag kan ju användas, jag fiskar lite här, för att bekräfta att jag som chef har gjort ett bra jobb eller att vi ska kunna slå oss för bröstet eller vi kanske väldigt gärna vill att våra kunder ska vara nöjda med oss. Då kan det också leda till att man tolkar siffrorna på ett visst sätt, att man jämför dem året innan när trenden är uppåt men låter bli när trenden är neråt. Alltså det handlar jättemycket om att sätta siffrorna i kontext och att vara beredd att agera på dem.
Mm. Jag tänker hon skrev också att man kan mäta utan att lära, men man kan sällan lära utan att mäta. Vi behöver åtminstone ha tydliga fakta att basera våra beslut på.
Ja, så där är ju en viktig kanske invändning mot vad jag skrev där, att vi borde mäta mindre. Att, ja, har vi ingen fakta att förhålla oss till och bara gå på någon slags magkänsla, så är inte det så bra heller. Men just det här att man, hon skrev också, Anneli, att man kan skilja på uppföljning, hur gick det och vad lär vi? Och driftsledning, alltså vi ska dit, vilka anpassningar behöver vi göra för att klara det? Och jag tror att vi lätt liksom går vilse. Jag kan ta ett exempel från mitt eget skrå. Jag tänker när vi började kunna jobba med så här webbanalys. Mm. Vad kan det ha varit? 15 år sedan det blev stort. Och alla kunde se, utan att betala för massa extra verktyg då, vad som hände på ens webbsida och hur mycket trafik man fick. Ja, men då blev det väldigt viktigt för alla att vi ska driva väldigt mycket trafik till vår webb. Mm. Och det tog ganska många år innan flera kliade sig i huvudet och sa, men vänta lite, är det inte viktigt att ta reda på vilka vi vill ska till vår webbsida och sen vad vi vill att de ska göra där? Det är ju ett sätt liksom. Eller så kan man använda sån data för att se, är det någon som liksom, är det väldigt många som lämnar vår webb tidigt? Kan vi ställa någon fråga till folk på något sätt? Kan vi erbjuda någon livechatt så att vi fångar upp dem som inte hittade det de ville ha? Så att, det är ju aldrig så lätt det här med siffror och mätande. Nej. Som vi tror.
Nej, och så tänker jag just att vi alltid, eller ganska automatiskt, tror att det pratas om siffror, men om man skulle slå upp definitionen av att mäta, så det, just det här kvalitativa, om man säger så här, hur gick det där mötet? Så bara, jag kan inte svara, vi gjorde ingen liksom, jag kan inte mäta numeriskt, men jag kan ju också, ett sätt att mäta är ju att jag liksom försöker, jo, men jag tror att det gick bra, jag baserade det på att alla satt framåtlutade och alla pratade, och sen kan jag ju mäta hur många minuter, alltså sådär, det mäta är ju också att,
ja, en upplevelse.
Ja, precis, en upplevelse, precis, och det vet jag att vi pratade om förut också.
Ja, och bara min upplevelse gäller ju inte för alla då, men om man har haft en gemensam känsla av att det har varit trevligt och folk har lyssnat på varandra, så är det en framgångsfaktor.
Och så kanske alla håller med om att det var så, då har vi mätt då, eller var det
klart? Ja,
bara så här, kasta upp den. Och sen så min gamla chef, eller hon är inte gammal, men hon var för detta chef, Helene Samuelsson, som ju vi, jag tror att vi länkade till ett blogginlägg som hon hade skrivit, men hon kommenterade också, intressant och relevant, hur kan vi fånga in det omätbara som kan vara det viktigaste? Det handlar om att ge varandra bättre och bygga djupa kundrelationer. Hur kan vi få de här beteendena om fokus blir på det som är enkelt att mäta? Och det här är hon var inne på i det här inlägget som hon kallade för du får det beteende du mäter. Och det här är ju min gamla bransch istället då, att i ett konsultföretag så används ofta debiteringsgrad som den viktigaste parametern, och tyvärr så säger ju en hög debiteringsgrad sällan något om effektivitet, kvalitet, internt samarbete, leveranstid eller engagemang. Och ofta är det just det omätbara som gör skillnad. Det kan handla om just då interna samarbeten, fördjupade kundrelationer, långsiktiga kulturförbättrande åtgärder med mer.
Ja, så det, vad är det man gör under de där timmarna och vad leder det till? Det är det som är viktigt. Vi hade ju Pernilla Ramslöv här från Nox Consulting i podden för några avsnitt sedan. Framgångsrik företagare, de har fått en massa priser.
Hon blev just årets vd också.
Ja.
Grattis.
Och hon sa ju det här att till exempel så har de inte fasta semesterveckor eller fast arbetstid för sina anställda, utan det sköter man lite som man vill. Och apropå mäta då, ofta leder det till att man får stoppa folk egentligen. Men hon sa det att tyvärr, sa hon själv, så vill de flesta köpa konsulttid per timme. Och det är klart, man vill ju känna sig trygg i att, ja, men hur mäter jag då att jag har fått en effekt? Vi borde ju kunna hitta ett sätt att peka på ett resultat egentligen, istället för det här med timmar. Och det är ju, men jag tänker samtidigt, om man undersöker, inte bara ställer frågorna till kunden face to face, utan också kanske gör regelbundna enkäter och så, så kan man fånga upp om man är nöjd med relationen och med det resultat man får. Så det kanske, och där är ju ett värde i att faktiskt göra en mätning som inte bara är i rummet när man möts och sådär, att man har möjlighet att svara anonymt till exempel. Ja, nej men det är svårmätbara ska jag säga. För det omätbara, ja du vet 17, det kanske inte går att mäta då om det verkligen är omätbart. Men det svårmätta, kanske vi ska lägga lite extra tid och kraft på att fundera på hur vi kan fånga in.
I alla fall ha med i att vi kanske säger så här, ja nu mäter vi det här. Men vi vet ju att det som vi allra mest bryr oss om, det har vi svårt att liksom konkretisera i staplar och så. Men låt oss liksom ha en dialog kring det. Och jag tänker att Kristina Hagström-Milewska, som är kultur- och marknadschef på Jobson och som du har en historia med.
Ja, vi har varit kollegor.
Precis. Hon skriver också här att jag vill tillägga att aktiviteter styr resultat. Och precis så är det ju. Om jag vill ha ett resultat, ta reda på vilka aktiviteter som leder till det och mät sen aktiviteten. Och jag kan bara hålla, alltså heja. Ja. Det är så rätt, för det är ju det. Vi pratade lite om så här exempel, om vi vill att vi driver en butik och så vill vi att kunderna ska känna sig sedda. Då är ju till exempel en aktivitet att varje kund ska bli till exempel hälsad på, frågad om de behöver hjälp och man ska säga tack för besöket när de går. Det är, så här, det är ett beteende som vi vet väldigt basic, men det kommer leda
som ger
till
jättemycket resultat.
Jättemycket.
Vad heter de? Trader Joe's, den kedjan, alltså livsmedelsbutik i USA. Det finns ett jätteintressant poddavsnitt från Freakonomics om just Trader Joe's. De har satsat väldigt mycket på att bemanna och att ge tid åt sin personal att hänga med kunden. Mm. För där tänker jag apropå mätaktiviteter. Om man då säger till personalen att ja, men så fort du är ute i butik ska du märka varor eller stapla eller packa upp lådor. För man tänker så här, det måste vara effektivt. Det får inte bara gå och slösa bort tiden och dra benen efter dig i korridorerna mellan liksom matvaruhyllorna. Ja, nej, men då har du ju inte ögonen på kunden och då kommer ju inte det här mötet att hända.
Nej.
Så att det är nog väldigt viktigt. Och apropå det här att mäta rätt aktiviteter, tänker jag ju på en skandal som har spelats upp i nyheterna den här veckan när vi spelar in. Ja, men det är det här att Statistiska centralbyrån hade lejt ut intervjuer till företaget Evry, som sen, ja, jag vet inte om de hade någon annan underleverantör. Ofta är det så här det går till när ingen tar ansvar för saker och ting. Mm. Men det visar sig då att arbetslöshetssiffrorna, som vi betraktar som liksom svensk pålitlig statistik, som politikerna använder för att fatta beslut och genomföra reformer, det har inhämtats av, jag vet inte, underbetalda, men lågavlönade unga människor som har suttit och gjort telefonintervjuer, som har fått löneavdrag för att gå på toaletten. Ja, och det säger sig självt att när man inte premierar att ens få ta hand om sig i den mån att man får gå på toa, så kan det hända att man förfalskar en och annan intervju.
Mm.
Och speciellt då när det visar sig att hade man gjort många intervjuer, då kunde man få de bättre arbetspassen som hade OB-tillägg och så här. Ja, vilket betyder då att de här siffrorna stämmer inte. Nu måste SCB göra om de senaste två årens siffror.
Jesus. Men det är just det här, och det här vet jag att Helene också kommer tillbaka till henne var inne på. Att jag styr ju beteendena mot det jag blir mätt på.
Ja.
Det är väldigt konkret och galet exempel som verkligen påverkar.
Men det är så uppenbart galet. Och då kan man ju tänka så här, vissa branscher där man har hög beläggningsgrad, kan ta bra betalt per timme, där är just det här med att gå på toa kanske inget problem. Så. Men det blir så tokigt när man ska pressa ur människor effektivitet varje minut, för att i slutändan blir ju inte det effektivitet.
Nej.
Och det är klart, det finns ju liksom, det finns ju dåliga företagare som tycker det är okej att pressa ur all kraft ur medarbetare och sen liksom kasta dem på hög och ta in nya lågavlönade som inte vågar säga emot. Men det straffas ju i längden.
Mm. Men jag tänker också att det är skillnad på att känna sig mätt och kontrollerad. Att man blir sedd och inte synad, vet jag vad vi pratade om tidigare. Att, om jag känner att jag blir uppföljd på någonting som känns relevant och viktigt för mig, som jag också brinner för, så känns det relevant. Men om jag känner att jag blir kontrollerad på någonting som liksom pressar mig till ett ohållbart beteende, så blir det ju negativt. Och det blir också en signal att, ja men Boel, jag tror inte att du vill göra det här. Så därför sätter vi in en kontrollfunktion här där jag följer upp om du verkligen gör det här.
Mm.
Och det känns ganska förlegat på något sätt.
Väldigt förlegat, utan då är det väl upp till arbetsgivaren att hålla fram värdet av det man gör. Jag tänker att om man har det här telefonintervjuarjobbet och förstår vilket viktigt värde det tillför samhället och hur avgörande det är att man är noggrann. Så ja, det skulle i alla fall hjälpa mig att göra ett bättre jobb. Dock är toapauser och en vettig lön också ett krav, tycker jag, för att kunna må bra.
Ja. Och sen får vi tänka också olika branscher. Att, jag tänker, är det väldigt viktigt med säkerhet? Att jag tänker så här, ja, då kanske det behöver finnas. Man kan inte säga, ja men vi litar på att personalen vill göra det här. Det kanske måste finnas vissa liksom kontrollfunktioner. Ja. Men då förstår ju också alla varför de finns där. Det är ganska enkelt att motivera. Så.
Ja, då kan det också vara så att man hjälps åt, att man delar både på kontroll och ansvar.
Mm.
Att det inte känns som att min chef granskar mig hela tiden och letar efter fel.
Nej.
Utan vi hjälps åt för att täppa till luckor, för att vi vet hur viktigt det är det vi gör.
Men vi kommer tillbaka till det där med att det gäller ju att alla förstår varför man mäter det man mäter och vad det ska leda till. Och vår samarbetspartner Twitch Health, deras vd Fredrik Karlsson, han har också såklart bidragit till den här dialogen, och han säger här att ja, det är klokt att mäta det precis, det som är viktigt, och sen är det väldigt viktigt att mäta rätt så man vet att man följer upp det man tänkt i grunden. Och för att mäta det som är viktigt så behöver både företag och individer gå till botten med vad man vill uppnå eller följa upp.
Mm.
För mig som fokuserar på hälsa i företag finns det ganska många misstag som görs, och då ger han exempel på att företag som följer upp sjukfrånvaron som ett mått på organisationens välbefinnande. Och det är ganska bristfälligt.
Ja, men kan vi stanna till där? Ja. För jag tänker att det är kanske inte så självklart vad han menar där. Så att, okej, om man är mån om människors välbefinnande och så tittar man på sjukfrånvaro. Ja, men någonting säger du förstås.
Mm.
Alltså i många sjuka.
Mm.
Det är ju inte så bra.
Men det kan ju vara att det är orsakat av att man inte vill gå till jobbet.
Mm.
Men i många branscher så har man en låg sjukfrånvaro, en hög, som jag pratat om, sjuknärvaro. Och sen kan det ju vara att ja, men om alla fick både influensan på hösten och alltså, man måste ändå liksom titta på orsaken till att
ja,
folk är.
Ja, och kan vi bara ta det där igen med sjuknärvaro, för jag är inte säker på att alla vet vad det är. Det betyder alltså att egentligen är du sjuk och borde vara hemma, men du är på jobbet ändå.
Ja, precis.
Ja.
Och ja, precis, sjuknärvaro mår. Och, men det kan ju vara allt ifrån att du går fast du är förkyld. Men det kan ju också vara att du faktiskt mår dåligt.
På väg in psykiskt. I utmattning. Mm. Ja, just det.
Presenteism.
Men eftersom det är löneavdrag när du ska gå på toa så kör du på.
Ja, i alla fall, precis som
till exempel.
Där. Ja.
Men en annan intressant och kul reflektion från Fredrik Karlsson på Twitch Health var ju det här. Eller så gör man hälsoundersökningar och pulsmätningar med en förväntan att personalen ska må bättre och bli mer engagerade. Haha. Det är ju ganska roligt att man tror att för att man mäter så ska det komma något positivt resultat. Och det räcker ju inte.
Nej. Och han stannar ju i det här med att liksom mäta hälsa. Att om man börjar med att definiera hälsa så kommer man snabbt fram till att det inte är samma sak som avsaknad av sjukdom, precis som Världshälsoorganisationens definition. Och det är klokt att mäta sånt som går att påverka genom ett ändrat beteende.
Ja.
Och ett exempel att man många möter symptom, men det är ännu närmare människan att mäta det som kan bidra till att minska symptom, eller det som orsakar symptom. Och då är han inne på det här med brist på rörelse, stillasittande till exempel.
Mm. För det går att påverka.
Ja, och han har, det är han som har skrivit det. De har ju skrivit ett jättebra blogginlägg som handlar just om hur man ska tänka när man vill mäta hälsa. Hur man kan resonera och faktiskt göra det på ett bra sätt. Och det länkar vi till i det här inlägget på hemsidan. Ja. Så kan ni få konkreta tips där.
Jo, för att när vi då mäter, det kan ju finnas omvärldsfaktorer som påverkar oss antingen konstant eller tillfälligt. Jag menar, till exempel kan det vara så att man under en period behöver jobba som en galning i en arbetsgrupp för att man har en deadline och ja, det blev sent den här gången. Och det kan ju vara helt okej, tycker jag själv i alla fall, om det inte är något som pågår hela tiden. Men då kan man inte riktigt flytta deadline. Men det man kan göra är att man kan bestämma att det är okej att jobba övertid den här veckan. Eller man kan bemanna, ta in extra personal. Så att vi kan inte påverka deadline, vi kan inte påverka i nuläget att vi är sena. Men vi kan göra något, alltså det vi kan påverka, det är som sånt vi ska mäta. Och då till exempel, om man zoomar ut, ja men hur ska vi mäta det här för att göra bättre nästa gång? Ja, vi kan ju se vad det var som gjorde att vi blev sena. Det kanske var så att vi inte hade rätt förutsättningar från början till exempel. Mm. Eller hur? Så att man kommer åt det, man kan påverka helt enkelt. Mm. Inte om det är sol eller regnar.
Nej.
Det kan vi inte riktigt påverka.
Jag skulle vilja putta in också, jag håller ju en utbildning som heter Framgångsrikt hälsoarbete i praktiken. Och där är en viktig del hälsoekonomi, och jag märker att väldigt många när jag frågar förväntningar på dagen och sådär, så är det, ja men vi behöver kunna mäta och räkna. Och då brukar vi jobba med lite olika exempel, och det ena är ju såklart sjukfrånvaron. Den är ju, den själva sjukfrånvaron, den är ju liksom vad den är. Alltså det är så här, om alla anmäler att de är sjuka, så kan jag också se, ja men det är tre hemma idag, det stämmer. Jag ser det också i, jag som gillar bokföring, i resultaträkningen. Det är sjukfrånvarokostnad som jag kan se någonstans i personalkostnaderna. Mm. Men sen har vi det här arbetshälsoekonomiska analysverktyget som kom för några år sedan, tror jag kom 2016.
Och som det är offentligt, som alla kan använda.
Mm. Absolut. Och det blir väldigt hiskeliga siffror. För det den gör, man tittar på totala lönesumman för företaget eller organisationen. Och man lägger även in vinsten. Och det gör man därför att någonstans är det ju personalen som har skapat vinsten. Mm. Och sen så tittar man på hur stor del av personalen anser man liksom är stressade. Alltså lider av psykisk ohälsa. Och det kan man använda schabloner för, om man inte vet, och då är de liksom tagna i underkant. Och sen så tittar man på vilken produktivitetsnedsättning det leder till under en timme. Och det vet man ju själv, att om jag sitter och är väldigt irriterad, stressad, störd, rädd för en konflikt, det bullrar omkring mig, så påverkar det min förmåga att jobba. Mm. Och så det här bygger på schabloner, men de bygger på forskning, så de är liksom vedertagna. Och det är ganska lätt att stoppa in sina siffror. Men det
företagets
blir,
liksom...
Ja, ja, men det blir enormt stora siffror. Och jag kan känna ibland att det är väldigt svårt att peka på resultaträkningen och säga, men vart syns de här? För jag brukar säga att de härjar i hela resultaträkningen och i balansräkningen. Det kan ju vara att vi säljer inte lika mycket. Vi har högre kostnader för slarv, vi har högre omkostnader för det här. Saker och ting tar längre tid. Och jag tänker att det är väldigt, bara för att det är lätt att räkna, så måste man förstå var siffrorna kommer ifrån. Och förstå resonemanget. För att ska du använda de här för till exempel pitcha till en ledningsgrupp att vi vill göra en satsning på personalen. Och de bara, men 20 miljoner? Alltså de där, vad är det för siffror?
Man måste, det har vi kunna, inte råd med.
Nej, eller det måste, att det kostar 20 miljoner. Mm. Men det är så här, det kan ju inte stämma, det ser vi ju inte. Mm. Så att det gäller ju att förstå när man använder såna här, liksom räkna på hälsa, man förstår vad det är. Och just det verktyget, tänker jag, det blir så stora siffror, så gäller det att förstå hur det är framräknat. Det var bara en reflektion från senaste förra veckan när jag höll utbildningen.
Men det är jättebra att tipsa om det. Mm. När man använder det, kan man då förstå, om man använder det för att göra en beräkning av vad ohälsa kostar i ens eget företag, kan man också se vad man kan påverka? Alltså kan man dra sådana slutsatser av det?
Ja, de har ju också material som är, jag tror att det heter riktlinjer för arbetevis. Nu citerar jag inte rätt här, men det finns också riktlinjer för hur man ska jobba. Mm. Så de har ju verkligen gjort rätt. Här kan ni räkna och här kan ni arbeta. Och det är att jobba med sitt systematiska arbetsmiljöarbete. Det är ju så man ska jobba systematiskt med hälsa. Identifiera orsak, inte bara symptom. Och sen jobba systematiskt och följa upp så. Mm.
Det är fantastiskt att det finns. Mm. Tillbaka till det vi inledde med, att i framförallt offentlig sektor finns det ett problem med allt för hård styrning och avsaknad av tillit. Och apropå det här inlägget och kommentarer på det. Dennis Hjelmström, som är skolchef i Ystads kommun, skrev att det här var något som var uppe och diskuterades idag igen. Vi förväntas producera riktlinjer och rutiner för att redan på förhand undvika alla tänkbara negativa utfall. Låter inte som en så här jätterolig arbetssituation, just det i alla fall. I en värld som är relativt oförutsägbar och naturligt nyckfull. Utmaningen består i att lita på att omdöme faktiskt kan och bör vara ett accepterat verktyg inför till exempel hastigt uppkomna situationer eller ovanligt komplicerade sammanhang.
Mm. Vad adaptiv pratar han om.
Där. Ja, precis. Och det ställer krav på människors tilltro till eget och andras omdöme såklart. Men alternativet, att bygga bort rörligt tänkande med hjälp av scheman och pilar för standardiserat handlande. Ja, då riskerar såklart sånt som faller utanför ramen att falla väldigt långt. Och det är ju det här dilemmat vi befinner oss i, tror jag. Så alla som är chefer och är inne på att mäta, behöver fundera på vad det är för, kanske beteenden som vi vill mäta. För att de då leder till ett önskvärt resultat. Att inte ta sina medarbetares tid i anspråk onödigt mycket och ofta för mätning. Och om man gör det, se till att man är beredd att agera på resultatet och skapa någonting värdefullt för hela organisationen. Ja, vi fortsätter diskussionen och det tar inte slut här.
Nej, och jag är ju i process att kontakta Dan Hasson som har skrivit en bok som heter, jag tror att den heter Faktastisk, som jag håller på att läsa nu, som just, han går ju fram rätt hårt tycker jag, den är fantastisk, med så här, vad kan man faktiskt mäta? Och hur gör man det? Hur liksom mäter vi det? Ja, vi ska försöka få in honom här i studion helt enkelt.
Han utmanar vårt tänkande, eller?
Ja, det gör han.
Vad kul, det ser jag fram emot. Jag tackar er som sitter här, Annie och Agda Media som är vår producent. Och vi tackar också Twitch Health, vår samarbetspartner. Dela gärna våra avsnitt i sociala medier och framförallt kommentera på våra inlägg. Det är superkul när ni gör det och vi vill också med det här avsnittet visa att det är lönt att ni kommenterar. För vi lyfter gärna upp sånt som ni tänker och kunskaper och insikter ni har.
Precis.
Prata mer med oss på healthforwealth.se, på LinkedIn och Facebook. Och vi hörs nästa vecka. Hej då!
Hej då!
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.